Fuchs, välkommen tillbaka till Öppet sinne.
Tack så jättemycket.
Du är ju det mest lyssnade avsnittet i min podd. Hur känns det?
Jätteroligt.
Ja.
Ja, verkligen.
Kul, för jag vet att det var en liten kamp där mellan dig och två stycken MMA-fighters, men du slog dem.
Heja dem, men vad bra då.
Nej, men jätteroligt. Ditt avsnitt är faktiskt det som jag själv kunde se blev otroligt delat när jag väl la ut det på min Instagram. Så det var väldigt många som började dela det. Det var väldigt många som inte följer mig också som började dela det, men ändå taggade mig i det. Och det är ett av mina favoritavsnitt själv. Det var en ögonöppnare för mig när du kom hit och vi pratade. Så för mig har det verkligen varit någonting som har fått mig att tänka till om väldigt mycket. Och just relationer och kanske dra öronen åt sig till vissa konstiga beteenden hos människor, om man säger så. Mm. Och nu är det dags för rond två.
Ja. Jättebra, för vi har en hel del till att prata om.
Ja, men verkligen. Mm. Så jag tänkte väl bara med det här mest naturliga. Vad har du gjort så här under coronatider?
Ja, jag har varvat ner och gjort en massa kloka saker. Men en av sakerna jag gjorde, det var att jag började studera en person som jag kanske inte tycker är så jätteintressant egentligen. Men jag började studera Donald Trump.
Okej.
Okay. Utifrån just det vi pratade om sist. Ja. Och utifrån ämnet. Att se hur en person med som har en väldigt stor omogenhet och i en sån maktposition, hur den beter sig, det är ju väldigt fascinerande. Det han säger är ju inte en vuxen person som står och pratar där.
Nej, det har varit min känsla ganska tidigt. Och jag lyssnade precis på vårt första avsnitt som är del 62, ifall det är någon som vill lyssna på det först. Och då vet jag att när vi pratar om just det här med omogenheten, då säger jag vet inte varför, men nu börjar jag tänka på Donald Trump.
Ja, men alltså saker som han säger.
Ja.
Du vet, injicerad desinfektionsmedel. Alltså, ja. Det går ut över hela världen. Ja, nej, men alltså det skulle ju inte en 7-åring säga.
Nej. Just den kommentaren är ju bokstavligen helt galen.
Ja.
Jag reagerade väldigt starkt på den också. Den kom till, fast det förstår väl vem som helst att det inte går.
Ja, och där sitter liksom läkare och experter och han, vad tror ni om det? Vore inte det en bra idé?
Vad var det som fick dig att börja studera honom under just den här tiden? Var det det som var den utlösande faktorn till att du ville djupdyka lite mer i honom eller?
Nej, men jag började faktiskt lyssna på nyheter från flera länder och flera olika stationer och även, jag talar ganska bra franska så jag lyssnade på de franska också. Men sen blev det mer och mer intressant att ur den här synvinkeln liksom studera Trump för att det var så fascinerande.
Ja.
Ja.
Det är en upp- och nervänd värld, minst sagt.
Det är en upp- och nervänd värld.
Ja.
Ja.
Men hur har jobbet fortsatt med just narcissismen för dig och relationer? För som sagt, det här var verkligen, jag har fått, inte bara att folk har delat, men folk har hört av sig väldigt mycket om det här avsnittet. Och att det har varit en ögonöppnare för folk. Och det märks att otroligt många har varit i en relation där det verkligen inte har stått rätt till. Och jag vet att en person hade till och med skrivit, nu förstår jag.
Ja, och det är därför jag jobbar med det. För man tror ju att man själv är knäpp. Och ofta är det ju människor med ett väldigt gott rykte.
Ja.
Kan ha ett otroligt gott rykte. Så man kan liksom inte förstå att det är helt galet eftersom personen har ett gott rykte. Det kan ju vara vad som helst. Det kan vara en läkare, det kan vara en terapeut, det kan vara en präst. Eller dina föräldrar som har supergott rykte. Eller en hög chef som du vet har bästa meriterna. Så man kan inte, det går inte att fatta att det är galet innan man får den här typen av information. Det är jätteviktigt att bli kunnig på det här.
Mm. Vilka signaler ska man se upp efter?
Ja, men det är lite som jag sa förut också, det här att det är för bra för att vara sant. Det är, och när någon säljer in någonting väldigt hårt, då är det ofta tvärtom.
Mm. Ja, för det var något vi pratade precis innan vi började spela in här, att vissa personer, även som jag nämnde tid i det första avsnittet, när personen pratar om att otrohet och börjar fråga sig att jag skulle vara otrogen och så vidare och så vidare. Men sen visar det att det var ju den personen som var det, att det var rena projiceringar.
Just det.
Och att det här kan egentligen präglas från vilket ämne som helst, att man säljer in någonting väldigt, väldigt hårt. Vad är det som gör att de gör så?
Ja, det är ju den perfekta cover-upen. Alltså om du säljer in att du är på ett visst sätt, men jag tänkte om du minns Kapten Klänning som jobbade med genderfrågor inom polisen, Vatikanen, du är den här heliga, gudomliga. Alltså då kan man inte tänka sig att det är tvärtom, att i Vatikanen man har den här enorma pedofiliskandalen till exempel, och kapten Klänning, det han ägnade sig åt. Alltså det går ju inte att tänka sig att just han skulle kunna ha gjort det. Så därför säljer man in att man liksom är den här fullkomligt felfria. Det är ungefär som om jag säljer in till dig. Alltså jag tolererar inte alltså lögner. Om du och jag ska vara kompisar, då liksom ljuger du en enda gång så går du bort. Liksom. Jag umgås inte med människor som ljuger. Så om jag trycker på det väldigt hårt, då är det förmodligen att jag är en person som ljuger ganska mycket och skarvar med sanningarna.
Mm.
Men det tänker man inte på, för man tänker, fan det här låter ju bra, liksom. En sån kompis vill jag.
Ja, det sjuka är att det är där jag har börjat röra åt mig. Så fort folk hävdar någonting nu, så en gång, då reagerar jag kanske på det, men 3, 4, 5, 6, då börjar jag istället känna att fast nu är det någonting som inte stämmer.
Där har du det.
Ja.
Och de är intensiva med liksom det de säljer in. Och då, om man inte är vaksam på det, så tycker man ju, det här låter bra.
Mm.
Men den där intensiteten, då är det tvärtom.
Hur fan skyddar vi oss?
Kunskap till att börja med.
Ja.
Men det är steg ett, kan vi säga. Och steg två, eller det allra viktigaste steget, det är ju att man själv mår bra.
Mm.
För de går ju på personer som är lite ur balans, eller det är någonting som saknas, jag längtar efter en relation, eller jag skulle så gärna vilja jobba på just det här jobbet, och ja, så vidare. Det är någonting man längtar efter, liksom, som gör en lite blind, lite mottaglig. Man slår bort alla tecken, man slår bort. Egentligen har alltid magkänslan och intuitionen varnat, bara varning, men vi slår bort det.
Vad är det som gör att man vill slå bort intuitionen? Jag tänker här, intuition är ett stort ämne. Mm. Och här får nog djupdyka lite nästan vad gäller just intuitionen. Mm. Men att vilja slå bort den känslan, vad är det som gör att vi, varför vill vi göra det?
Först när vi vill slå bort den, så är det för att vi vill att det ska vara sant. Vi vill att det ska vara så här bra.
Mm.
Så då slår vi bort den. Och sen brukar jag, liksom, jag lär ut också vad känslor är. Man kan, om man höftar, så kan man säga kanske cirkus 80% av mina känslor härrör egentligen från gamla saker, liksom från min perception, saker jag varit med om tidigare, som blir som ett filter som jag filtrerar allting igenom. Men det är jag inte medveten om, jag är inte varse om det. Så jag tror ju att det jag känner i nu har med nuet att göra. Så ett är att jag behöver förstå hur känslor funkar. Och ju mer jag liksom kommer till försoning med hur känslor funkar, blir tryggare och tryggare i mig, förstår hur jag fungerar, förstår mina reaktioner, var de kommer ifrån, så kommer jag mer och mer veta vilka av mina känslor som är intuition och magkänsla. Och inte slå bort dem i intellektet. Man kanske känner att det här känns inte så bra med den här personen. Men så slår man bort det med, gud, den här har ju så bra CV, den här har ju så bra merit, den här har så bra, gott rykte, den här gillar ju alla. Fast man egentligen har känt att det här var något som inte stämde där.
Mm. För det finns ju två, om vi säger då att intuitionen är magkänslan, för att förenkla. Mm. Och sen har vi då huvudet som kan tala till oss. Och de kan ju vilja gå åt två väldigt olika håll.
Mm.
De här två. Mm. Hur kan man lära sig att separera på det som är huvudet som talar med en och det som är den genuina intuitionen i magen?
Det luriga är att huvudet skapar ju känslor också. Så litar jag då på det, då blir det ju helt förvirrat när jag inte fattar att det skapas genom huvudet, genom mitt filter, genom min perception. Ja. Så det är också liksom, ju mer vi är i kroppen, vi behöver känna vår kropp, vi behöver landa vår kropp. Jag menar, att meditera, som jag har hört att du gör också. Mm. Att vara mindful, att vara närvarande i kroppen, det gör att då kan vi lita på våra känslor.
För jag kan också tänka mig att intuitionen är starkare hos vissa än hos andra. Eller?
Jag skulle gissa att vi alla har samma, men vi har fjärmat oss från den och vill inte tro på den. Vi har blivit rationella och intellektuella och allt vad vi...
Mm.
Vi tror på mindet, vi tror på huvudet. Nej, jag skulle nog tänka att vi alla har samma.
För jag vet att jag kan, precis när du säger det här med att filtrera, där känner jag igen mig väldigt mycket.
Mm.
Jag är en jävel på att vilja tyda och tolka signaler. Och kan ibland kanske försöka tyda och tolka för mycket.
Mm.
Så det är väl min styrka och min svaghet på samma gång på ett sätt.
Mm.
Att jag kan verkligen sitta och fundera och försöka filtrera och... Ja, ibland tror jag att jag, vissa gånger kan jag nog bli lite vilsen i det.
Mm.
Men samtidigt nu när jag har suttit och backat bandet och tittat, så har jag också insett att många gånger när jag faktiskt har känt och verkligen känt, inte bara tänkt, så har det sen alltid visat sig stämma.
Ja.
Att det har varit någonting som inte har stått rätt till. Att det har inte riktigt slagit fel.
Så om man tänker så här då, det du sa, när man tolkar någonting, då går det ju genom min perception, genom mitt filter. Men däremot, om jag börjar betrakta det som är, då kommer jag få den rätta känslan, den rätta reaktionen.
Hur gör vi det?
Vi behöver förstå att vi har ett tolkningsfilter som kommer från våra tidigare erfarenheter. Inom psykologi kallas det perception. Det är liksom som ett filter jag har. Så vi behöver bli mindre och mindre filterfria när vi förstår att det jag har varit med om har gjort ett filter som kallas min perception, det vill säga ett tolkningsfilter, mina erfarenheter. Om jag hittar på någonting, vi säger att mamma och pappa var otrogna och bråkade jämt om det och de fortsatte vara otrogna och hej och hå. Så nu när jag träffar en partner kommer jag misstänka att han är otrogen.
Mm.
För att det går genom det filtret och han kanske är Pelle monogam, han liksom har inte den minsta sån tanke. Men mitt filter kommer göra att jag vill kontrollera honom, säga att han inte får åka iväg på det här jobbet, konferensen eller vad det nu kan vara. Men det har ju gått genom mitt filter. Han talar om, men vad pratar du om? Jag är inte sån. Du kan lita på mig, jag älskar dig.
Mm.
Så då behöver jag förstå att det var min tolkning som gjorde det.
Och hur gör man för den personen som sitter på andra änden, som känner att, men vad fan, det här är inte jag?
Om den här, vi ska väl in lite på narcissism och sådana saker också. Så om den här personen är narcissistisk, då är den övertygad om att tolkningen är den rätta. Det är därför den säger så galna saker till dig och anklagar dig för så galna saker. Och man börjar försvara sig.
Mm.
För de tror att verkligheten är filtret. Och personer med narcissistiska drag eller psykopati, olika smärtsamma saker de har varit med om i livet, allting går ju genom filtret.
Mm.
Det är därför de kan slå en person som är oskyldig eller behandlar en djupt illa, anklagar en för saker, fast det kan vara världens schysstaste person som inte har gjort något och vill dem väl.
Mm.
Det är därför man blir helt galen att vara med dem. Man försöker förklara sig, försvara sig.
För jag tänker lite här också, för samtidigt finns det ju personer som har en, liksom, ska säga då, en narcissistisk tendens, men inte är en narcissist. Hur särskiljer vi dem?
Om man förenklar, så ska det ju inte vara de här tokerierna. Nej. Så man behöver inte hålla på och gradera. Det är ungefär som att sätta grader i helvete. Alltså, är det tokigt så är det tokigt.
Mm.
Det är det vi behöver lära oss. För ibland kan ju en del börja liksom forska i narcissism. Nej, jag tycker inte, det är inte check på alla punkter. Men strunt i det, är det tokigt så är det tokigt. Du ska inte vara i något som är destruktivt.
Nej. Och om vi går in på narcissister på arbetsplats då?
Mm.
För det här kan jag ju tänka mig kanske är lite svårare.
Ah.
Det är ju inte enkelt i relationer heller, uppenbarligen. Men jag tänker att det kanske är lite svårare att se på det sättet.
Och det är ju så manipulativt. Det är det här när det går under radarn. Det går liksom inte att ta på, men man bryts sakta ner.
Mm.
Och när man känner att man börjar må dåligt, det är därför vi behöver vara i vår kropp och känna våra känslor. När man känner att jag mår inte bra, då behöver man börja liksom, vad är det som pågår? Backa ur bilden, ungefär, se det som en teaterscen, se det som en film. Vänta här nu, vad är det som pågår här? Jag behöver liksom sätta mig och meditera, kontemplera, vad är det som pågår? Vad är det som får mig att känna det här obehaget? Att jag, på arbetsplatsen jobbar de stenhårt med att inte få dig trygg. Men man säljer ju såklart in motsatsen. Att wow, liksom, alla ska vara trygga, alla ska göra sitt bästa. Men det går ut på i narcissism att du aldrig ska vara trygg.
Mm.
För de är ju i amygdala i reptilhjärnan och tänker att man presterar bättre när man inte är trygg. Och de har mer makt över dig om du inte är trygg. Men man tänker ju inte att någon är så. Det kan ju vara en person med jättebra rating som chef och allt möjligt. Så man bara, den här har ju vunnit massa priser och berömmelser, de skriver om den i media. Så man får inte ihop det liksom, så man tänker att det är ju en bra chef.
Mm. Alltså jag fick upp väldigt många personer här just nu, eftersom att det är ganska mycket som cirkulerar i media. Och men framförallt har vi ju Epstein-skandalen till exempel, som blir bara större och större och större och större.
Visst.
Och där verkar ju vara en grov narcissism på ett sätt, när man ser honom också, hur han nästan vill, jag vet inte om du har sett när han blir förhörd.
Nej, inte just det.
Då vill han vända på det.
Ja, jo, vänta, det har jag visst.
Då börjar ungefär dumförklara då advokaten. Som ställer frågor mot honom, att han vill vrida
exakt
om det här.
Exakt så gör han. Alltså man känner sig dum om man säger sanningen.
Ja.
Och man börjar tro att man kanske är lite korkad. Alltså det är så obehagligt manipulativt.
Mm.
Och de har ju sån hybris och sån karisma och bara tittar den rakt in i ögonen och bara, lilla du. Och så en person som han då har ju sagt sig i en sån maktposition. Vi hade ju, låt mig tänka, Geijer-skandalen i Sverige var ju motsvarande. Och nu är du så ung så du kommer inte ihåg det. Men då var det en kvinna som var typ bordellmamma, bodde någonstans på Östermalm. Såg ju till att känna alla politiker och hej och hå. Och så hon visste ju, mig kommer ni inte åt.
Var inte det när hon gjorde en film om?
Jo, jag kommer inte på vad den hette just nu, den var väldigt ruggig.
Ja, den har jag sett. Det utspelade sig någon gång på 80-talet.
Ja, men den är smärtsam, filmen. Där man gråter när man ser den. Det är barn som bor på hem och blir utnyttjade för väldigt obehagliga saker med gamla gubbar, politiker och så vidare.
Men, nu, oj, det hade nästan glömt bort den här filmen. Nu börjar små minnen väckas om den. Vad var det som var runt den här, alltså det du tog upp? Mm. Men hur avrundades allt det här? Vad var det som gjorde att det kom fram? Och
jag kommer inte ihåg alla detaljer. Men vad var det som gjorde att det kom fram? Det var inte en av tjejerna som började berätta helt enkelt.
Jo, så kan det vara.
Och de hade liksom helt plötsligt hade de pengar där på hemmet. De borde inte ha de här pengarna.
Nej.
Och sen började man liksom, men det var ju ingen tror på såna här tjejer. Det är därför man kan göra vad man vill. Det var ju, Kapten Klänning gjorde ju samma taktik.
Ja.
Det är därför man också kan göra saker med ensamkommande barn och så. De har ju ingen att vända sig till.
Nej.
Eller omhändertagna barn. Man kan ju göra liksom, eller placerade barn. Fosterhem har vi ju hur många skandaler som helst.
Ja, det där är hemskt.
Alltså ja, det är riktigt ruggigt.
De dyker riktigt upp ruggigt till och från i media att det händer den här typen av skandaler. Och just nu har vi då, precis som jag nämnde, Epstein-skandalen är den som det håller på att nystas upp ännu mer i.
Mm.
Och så den här som du tog upp nu, är den länge sedan. Då.
Det är väldigt likt. Extremt likt.
Ja, men väldigt, väldigt likt. Och jag tänker också på Weinstein som föll här under MeToo-rörelsen. Det verkar ju också vara en hypernarcissist av rang. Och jag tänker även på Roger Ailes som jobbar för Fox News, som också bara bröt ner. Jag såg den här The Loudest Voice, tror jag den heter, på HBO, då Russell Crowe spelar Roger Ailes, den här Fox-killen, och han verkligen bara bröt ner kvinnorna på jobbet totalt.
Ja.
Och de har varit helt förstörda.
Ja.
Helt förstörda. Men jag förstår inte vad det är de vinner på det själva. Är det bara tillfredsställelse att krossa
dem? Ja, det är tillfredsställelse. Nej, men om man tänker så här, varför håller de på att krossa människor? Ja, men de är ju, det andligaste perspektivet av det, alltså det djupaste perspektivet, det mest psykologiska perspektivet, det är att de har ett sånt självförakt.
Mm.
Så att de projicerar ut det hatet på andra. Det är de ju inte medvetna om. Det är därför de skapar narcissismen, hybris, liksom, att de är enastående. Liksom, mig kommer ingen åt, jag är skitbra. Bakom det ligger ett monumentalt självförakt, ett självhat. Alltså de är ruttna, de är helt värdelösa på grund av deras hjärnas tolkning av saker de har varit med om, svek och trauman i uppväxten.
Mm.
Och det vill de skada andra med. Så först höjer de dem till skyarna eller groomar dem på olika sätt och sen knäcker man. Och det är ju det människor är med om i kärleksrelationer också. Man förstår ingenting. Gud, vi var ju århundradets kärlekssaga. Vi var soulmates, vi var bästa vänner. Vi hade så kul. Vi bara fanns där för varandra. Och det kunde inte vara bättre det här. Det var den finaste personen jag träffade hela mitt liv. Eller kompis kan det också vara. Eller ja, kollega. Och sen börjar personen knäcka mig.
Mm.
Man hänger inte med.
Nej. Hur skulle det bli om två narcissister träffar varandra?
Ja, det är många som trodde så här, liksom, nej men då händer det väl ingenting. De tänder ju inte på varandra, det blir väl ingen energi. Men det kan bli riktigt långvariga relationer. Så de har lite olika prägel på sin narcissism. Så en kommer ändå vara lite under. men kämpa att komma, försöka komma upp. Så det kan bli stor passion, mycket hat, mycket bråk. Mm. Och de kommer vara överjävliga mot om de har barn ihop eller om de kommer med barn från respektive sidor. Alltså de kommer skada så många och ex kommer skadas å det grövsta. Mm. Men de kommer också skada varandra.
Ja.
Men det kommer vara stor passion. De kan hålla länge de relationerna.
Ja, det är,
det är helt sjukt.
Kanske en match made in heaven då.
Precis, or hell.
Ja, på Tinder. Narcissist söker narcissist.
Ja, då skulle vi bli av med dem.
Ja, men det är så lurigt det där, för det är ju verkligen svårt. Alltså jag tänker just det med att träffa någon, lära känna någon. I början så, alltså även om man ses 10 gånger så känner man ju inte varandra alls. Utan det är ju mer man ses, desto mer lär man ju känna varandra. I början så faller man ju bara för en visuell attraktion mer eller mindre. Eller att man har skrivit eller sagt några saker som har låtit bra. Men samtidigt är det, sen är ju vissa sjukt skarpa och kan skicka in alla möjliga intressanta saker som gör bara att det här intresset växer och växer och växer.
De pejlar ju in precis vad du gillar, vad du tycker om, vad som bara får dig att bara bli wow. Och så är de den personen. Och det är så skickligt gjort. Så de är som kameleonter.
Mm.
Och när man kommer ur en sån relation, då inser man, men vad fasen, jag har varit kär i en person som inte finns.
Mm.
Det är en väldigt bra insikt när man får den. För den personen de sålde in som man blev tokkär i, den finns inte. De är den personen de är, det vill säga den här personen utan empati, som inte kan älska, som skiter fullkomligt i dig, som inte har något samvete. Det är ju inte en person man blir kär i,
nej,
såklart. Så man har blivit kär i en illusion. Alltså de är mästare på att sälja in att de är någon de inte är.
Ja, det var lite det vi tog upp sist där också, att man faller för skådespelet.
Ja, men precis.
Helt enkelt, att det är den man blir kär i. Och
men de är så autentiska
när
de är i det. Och det känns ju, som jag nämnde för dig förut också, som de är i nuet.
Mm.
För de är så närvarande. Men de är inte i nuet på riktigt, det bara känns som de är i nuet. För om man är i nuet på riktigt, liksom, nu tänker du den zen-buddhistiska medveten närvaro i nuet, då har det liksom det är även ett konsekvenstänkande. Du är inte i reptilhjärnan. De är i reptilhjärnan, i amygdala, när det känns som de är i nuet. För de skiter faktiskt i framtiden. För det de gör har ingen hållbarhet över tid.
Mm.
Och det finns inget konsekvenstänkande. Men de är så intensiva i nuet så att man tror, wow, den här personen är helt närvarande. Jag måste lära mig bli lika närvarande som den här personen. Jag måste ha mediterat jättemycket för att vara så här närvarande. Alltså man får helt fel bild.
Och jag tänker lite, när det här är relationen slut, man har kommit till insikten precis som du nämner, och då tänker jag lite också, vad är det som gör egentligen att vi, det känns som att vi människor många gånger är benägna att falla för drama när det bara rullar på och är bra, det är inte lika spännande, men så fort det blir ett litet problem, jag menar varenda bok bygger egentligen på att det är ett problem, varenda film bygger på att det är ett problem. Och jag tycker oftast när man hör att folk har fallit lite extra, det finns lite problem där i. Vad fan är det som gör att vi är så otroligt...
Varför vill jag ha problem?
Ja.
Väldigt enkelt, och det är faktiskt så enkelt, men vi tänker inte att det kan vara så enkelt. Mm. Det är, vi har varit med om saker tidigare i livet, där det inte var helt okomplicerat. Man kan ha en pappa som drack, eller en mamma som var otrogen, eller pappa som flyttat till ett annat land, eller mamma som blev deprimerad, alltså vad som helst. Så det var inte helt harmoniskt där. Och då är jag så präglad av det. Så nu är det som att någonting i mig vill lösa det problemet som egentligen kom från dåtid. Men jag är inte medveten om att jag försöker lösa typ min uppväxt nu, för det låter ju jättekorkat.
Mm.
Så då söker jag upp personer som är liknande energimässigt. Det vill säga jag kommer få samma problem. Men nu ska det lösas. Och då kavlar man upp ärmarna och så går man rakt in i galen tunna.
Och varför går vi dit igen? Vilket många gör. Alltså det är det där också, att vissa halkar in i exakt samma typ av relation.
För såret igen igen. Såret i oss vill ha en lösning. Tänk dig, liksom, vi pratade lite om inre barn. Tänk dig att det är som ett sår i mig, som ett litet inre barn i mig. Som skulle vilja att det blir en positiv lösning. En kärleksfull, trygg, harmonisk lösning. Så om jag nu inte har medvetenhet, då kommer jag följa det här, det kallas för det omedvetna, undermedvetna. Så nu vill jag ha ett gott slut. Men om jag nu lägger på medvetenhet, ja men vänta här nu, det här påminner ju om mamma-energin eller pappa-energin, den här grejen som jag var med om, eller jag blev mobbad i skolan eller vad det nu var, eller jag var så ful så ingen vill vara med mig, och nu försöker jag få ett nytt slut. Jaha, är det det som spökar? Nej, men då ska jag försöka börja vänja mig vid harmoniska människor, kärleksfulla människor som gillar ömsesidighet, som är okomplicerade, som är ärliga, äkta och liksom närvarande i livet och tar ansvar och är superkul och superhärliga.
Mm. Jag gillar ett citat som du hade lagt upp i en av dina inlägg på Facebook, och det var den här med att första gången är du offret, andra gången är du volontären. Mm. Jag tycker det ligger väldigt mycket i det. Att...
Ja, och då, för när man går in i offret så tycker man liksom synd om mig, synd om mig.
Mm.
Men man behöver backa ur bilden och se, vänta här nu, jag är aldrig ett offer. Hur tusan hamnade jag här? Att se min del hela tiden, även om Pelle slår mig och tar alla mina pengar. Ja, men hur hamnade jag här?
Mm.
Det är det viktiga. Jag är aldrig ett offer.
Jag tänker lite då när vi... För det var också en sak som du hade skrivit om, det här med att bli nedbruten. Mm. Eller när man har nått botten, rättare sagt. Och i en sån här relation kan man ju väldigt många gånger nå botten.
Oh,
och
ja.
Det här går även hand i hand med att egentligen bara nå botten, även om man inte har en relation. Så det här går ju att applicera på väldigt mycket.
Mm.
Och det handlar ju lite om att bygga upp sig själv igen. Vad behöver vi göra där? För det här är något som jag vet att väldigt många har svårt med.
Mm.
Att förstå, för jag menar, den klyschigaste klyschan av alla, men efter regn kommer solsken.
Mm.
Och jag vet själv att de gångerna livet har slängt som mest skit på mig, så har också mest positivitet till slut kommit fram. Vilket har förvånat mig väldigt mycket, men det har också gjort att jag har börjat tänka varje gång, okej, nu är det dåligt, men fan vad bra det kommer bli sen. Men det är inte så lätt för alla att kanske tänka så. Och första gången jag var där, då kunde jag ju absolut inte tänka att det kommer bli bra sen. Utan då var det ju bara jobbigt.
Exakt.
Men hur gör vi?
Så om vi börjar tänka att det finns en gåva med allting. Man bara, nej, det är väl ingen gåva med det här och här liksom.
Mm.
Jo, det finns en gåva med allting. Att liksom bara ha ett helt annat mindset. Det finns en gåva med allting. Det här jag är med om nu kan jag lära mig en massa saker av, som gör att jag utvecklas, blir mitt allra bästa jag. Jag tar bara en sån enkel sak som coronatider. Hur kan något så negativt ha något positivt? Massor av positivt.
Mm.
Om jag tittar på mig personligen, liksom, jag har haft tid att meditera, kontemplera, fundera, varva ner. Alltså det är så positivt. Sen har jag absolut massa människor dött och hett jättesmärtsamma saker. Absolut. Men att låta sig utvecklas av vad det än är. Att ha det mindsetet. Alltid.
När du ändå är inne lite på det här med corona, det är också tänka. Det är många som säger att det här kanske till och med är ett stort uppvaknande för folk. Och det är lite det du fingrar på.
Absolut.
Mm.
Tänk vad vi får möjlighet att tänka till här. Hur vill jag leva? Hur vill jag ta ansvar för planeten? Jag menar, är vi i vårt narcissistiska jag, egot, då skapar vi pandemier. Jag menar, det är ju hur vi har levt med djurhållning och så som har skapat det här. Om vi vill blunda och bara köra ekonomiska intressen och jag skiter i hur det är för några generationer framåt. Struntar väl jag i, bara är det okej när jag lever.
Mm.
Ruggigt, så kan vi inte tänka. Då skapar vi finansiella världskriser, pandemier och så vidare och så vidare.
Ja, det där är något som jag tänkt på just lite, det där med att många lever verkligen, det blir så paradoxalt här också att säga att många lever för nuet, medan det är inte riktigt sant, men det jag menar där är att väldigt många lever bara i att jag tjänar fett med pengar just nu, jag skiter egentligen i vad som händer, när jag är död, det spelar liksom ingen roll, jag har dragit in det här, I don't give a fuck, och just politiskt är väl det jag syftar på här nu med dem. Det ska brännas ner massa skogar i Amazonas och bara rena galenskaper. Ja. Att det är väldigt få som tänker på, ja men kanske faktiskt natur och hur hela systemet bara funkar.
Och det är ju egot, det är rädslostyrt, jag är amygdala. Och det är ju liksom fullkomligt icke-vuxet.
Mm.
Och det är ju ett narcissistiskt drag.
Ja.
Så när narcissistiska drag kommer in i politiken och i företagande, då blir det ju kortsiktigt tänk.
Jag tänker lite, för det var också något vi pratade om när vi pratade på telefon, du och jag. Det var det här narcissister som blir i princip sektledare i brist på bättre ord. Det finns ett gäng sådana dokumentärer. Nu hade inte du sett den jag nämnde.
Jo, men jag kollade sen.
Du gjorde det, holy hell.
Ja.
Ja, vad tyckte du?
Vänta, nu måste jag tänka. Det var två stycken. En, och vad heter de då? En Alamo, var det han?
Jag kommer inte ihåg vad han heter i Holy Hell, men det var han som ville filma
Koresh.
Han ville filma massa...
David Koresh.
Så. Ja. Nej, David Koresh är Waco.
Koresh, ja. Jag kollade båda dem.
Okej. Mm. Vad tyckte du om dem?
Ja, men det är ju precis så.
Ja.
Det är ju precis så. Alltså, när man söker sig till någon form av andlighet och som blir en sekt, men vi har ju Knutby.
Ja.
Och vad var det, du nämnde den där också...
Holy Hell, eller... Någon annan?
Nej, men
Osho.
Osho också. Ja. Och hur snurrigt det blir när man liksom blundar och kör. Och...
Det som fascinerar mig där, det är att det är så otroligt många som går på det. Och bara helt blindt följer.
Ja.
För det var ju de här också, Halley's Comet har jag för mig att det var. De som... Men de kapade väl könsorganet på sig själva, männen då. Kvinnorna tror jag inte gjorde någonting så konstigt, men männen gjorde ju det. Och sen tog ju alla livet av sig. De var inte en stor grupp, det var en mindre, och max 10 personer tror jag de var.
Mm.
Men det blir ju bara så, alltså det blir så galet. Mm. Och hur man bara lyssnar helt, litar blint egentligen på en enda person.
Ja, och hur ofta det urartar, liksom helt plötsligt så kommer ju perversioner, och extremt ofta kring sex. Att man har sex med barn och de här kvinnorna, det var ju gifta personer, och helt plötsligt så skulle David Koresh då, så tror jag han hette, skulle liksom spränga alla relationerna, och han skulle ha alla kvinnorna, och nu skulle han bara avla barn med alla. Och liksom, och hur det här smyger in, och tittar man på det utifrån så är det bara, wow!
Mm.
Alltså märkte de inte? Och unga flickor som skulle bo på någon bordell liknande som han bara skulle ha som sina pedofilikvinnor. Alltså, och ingen reagerar. Men det är det här som vi pratade om, grodan i kastrullen. Den här sakta tillvänjningen. Grodor har ju liksom, deras kroppstemperatur är ju flexibel efter omgivningen. Så sätter man en groda i en kastrull med kallt vatten och sen höjer sakta, så är den kvar fast den kan hoppa. Och det är samma tillvänning, det går liksom sakta. Men du måste först från början ha en, det här som jag brukar kalla lite rått, en för hög toleransnivå till bullshit. Alltså du har varit med om smärtsamma saker, så du har redan för hög toleransnivå.
Mm.
För annars reagerar man ju, en person som är i balans och haft en trygg uppväxt reagerar ju direkt. Men vad är det som pågår? Gud, jag ska polisanmäla dem, det här är ju sjukt.
Mm. Ja, för jag tänker på Jonestown också.
Ja.
För många år sedan, då stack de, jag minns inte var de åkte, men där var det här Drink the Kool-Aid, att alla drack den här drickan och dog.
Ja.
Och det var väl uppåt de var ju någonstans under 1000 pers.
Ja.
En helt absurd mängd människor
som
följde honom helt blind. Vissa försökte ju fly, men det gick ju inte för alla.
Nej, och det här är ju narcissism. Och liksom en sekt, det är ju som... Narcissism funkar på samma sätt. Man blir förförd på samma sätt av en person. Så som i en kärleksrelation eller någonting. Det är samma teknik. Det är samma princip.
Hur separerar man en bra ledare från en narcissist? Jag tänkte, för det börjar ju oftast väldigt bra. De känns ju godhjärtade i början. Men sen är det ju som att de blir för älskade, för stora, för mycket makt.
Exakt. Så för ett otränat öga eller känsla, om jag inte vet att mina känslor ibland härrör från tidigare, så känns ju den helsjuka psykopatiska ledaren som totalt närvarande, den bästa i världen, honom eller henne ska vi ha, kan inte vara bättre än så här. Men ju mer du jobbar med dig själv, är närvarande, meditera, förstår hur dina känslor funkar, förstår hur du funkar, förstår hur saker hänger ihop, så kommer du känna att det är stor skillnad på dem. Men det är ju därför liksom, det blir människor som kanske är lite tilltuffsade, lite sökare, längtar efter något annat, längtar efter en relation eller längtar efter mening med livet. Och då är man redan lite tilltuffsad, så man har inte den där intuitiva magkänslan att man, nej.
För det jag reagerar på lite när du tar upp det här också, det är ju den senaste tiden, så det är svårt att veta vad som är vad när det gäller informationen vi får, speciellt nu under coronatider, och det cirkulerar ju otroligt mycket konspiratoriska galenskaper rent ut sagt på nätet, och jag har märkt att väldigt många faller för det. Det har blivit så absurt. Igår var det någon som delade en bild och så ser man Obama någonstans och så står en text, det här är han i ett labb i Kina. Men hur vet man det? Folk litar blind på en bild som de bara ser på Instagram, ifrågasätter inte det, delar det väldigt fort och så är de i det här hålet och bara fortsätter spinna.
Det är ju precis så som Trump jobbar.
Ja.
Han bara slänger ut vilken skit som helst och så säger han att allt annat som andra gör är fake news.
Ja, jo.
Det är så här, wow. Så vi kan bara jobba med oss själva.
Ja.
Så när vi själva är lite förvirrade, lost eller... tänk dig liksom Hitlertiden. Man längtar efter en syndabock. Mm. Och då, för att det var ju depression i Tyskland. Och då har det varit så jätteskönt att få en syndabock. För då känns mitt liv lite bättre. Liksom. Mitt liv är lite jobbigt nu. Jag har inget arbete och ingen ekonomi. Och så har vi en syndabock. Så om man själv inte mår bra, då är det jätteskönt med konspirationsteorier. Och de här jävlarna ska vi... Eller rasism. Gud, vad härligt med rasism i de här idioternas fel.
För det är det. Jag tycker alltid att folk vill hitta en syndabock. Ja, precis, ja. Som du säger, och jag upplever också att folk har ibland väldigt svårt att titta på sig själva. Det är, jag la upp det när jag skrev om att jag hade fyllt 42 år, så är det Carl Jung som har skrivit att människan kommer göra vilken sak som helst, hur absurt det än må vara, för att inte titta på sin egen själ.
Ja.
Och jag tycker det stämmer, väldigt få människor tittar på sig själva, men man vill peka finger åt alla andra håll.
Så medvetenhet är ju, och närvaro, det är ju när jag vill titta på mig.
Mm.
Och när jag bestämmer mig för att jag vill sprida gott i världen. Jag vet att du är lite intresserad av stoicism också.
Ja, jag skulle komma in på det.
Otroligt intressant och fantastiskt. Liksom. Mm. Att göra det som är gott för världen. Att liksom gå ur ego. Det här är bra för mig, 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 jag. Och så låtsas jag att jag bryr mig om andra fast jag inte gör det. Mm. Utan vad är bra för världen? Det gynnar ju också mig.
Hur upptäckte du stoicism?
Jag tror filosofiska rummet på P1.
Okej.
Okay. Jag kommer inte ihåg, men jag hade hört om det innan, men sen lyssnade jag på ett bra program där.
Ja. Är det något speciellt som du har fastnat lite mer för? Jag har läst väldigt mycket och läser fortfarande om det.
Ja.
Jag gillar både Seneca och Aurelius. Det är väl de som jag har läst mest om. Och jag läser just nu Seneca som Kortheten om livet, tror jag den heter på svenska. Okay. On the Shortness of Life.
Okay.
Där han går igenom väldigt bra delar. För det var där du också skrev att Seneca, när jag hade lagt upp något.
Ja.
Det stämmer. Just det med att ta vara på tiden istället för pengarna.
Ja.
Och att vi är väldigt dåliga på att leva i nuet.
Ja, och det finns ju hur mycket bra som helst därifrån. Jag menar, det finns ju ett uttryck som är amor fati.
Mm.
Och det är ju egentligen att, liksom, att älska nuet. Och då, jag jobbar ju med en mängd olika tekniker som tar en till nuet och ifrågasätter tankarna, ifrågasätter perceptionen och övertygelser vi har. För jag behöver ju lära mig älska nuet. Var jag än befinner mig, även om det är jättesnurrigt i nuet nu. Jag kanske är i något superdestruktivt, eller jag kanske är alkoholist, eller vad som helst. Jag behöver älska nuet, acceptera att det är så här nu, för att kunna göra klokt framåt.
Mm. Hur jobbar du? Dela med dig av de här hemligheterna som du precis sa lite om. Att,
jag jobbar bland annat med en metod som heter The Work. En kvinna som heter Byron Katie, en amerikansk kvinna. Hon var affärskvinna, började må dåligt och missbrukade allt hon kom över. Och till slut mådde hon så dåligt så hon var superdeprimerad och i princip inte ville leva. Och ur det så kom, ungefär som för Eckhart Tolle, det kom liksom ett uppvaknande. Att hon insåg att, men gud, det är mina tankar som skapar det här.
Mm.
Det är hur jag tolkar verkligheten. Eller jag vill inte att verkligheten ska vara som den är. Och så hittade hon en otroligt enkel metod som bara ifrågasätter tankarna. Som jag tar en tanke, om en tanke skapar stress, så är det alltid en tanke som inte är sann. Men det vet man ju inte. Man tycker så här, Trump borde inte vara president. Men han är ju det. Nej, men han borde ju inte vara det. Hur kunde de välja honom i min dumma huvudet? Ja, men han är ju vald. Han är ju president. Så mindet tänker att det inte borde vara som det är.
Mm.
Men det är ju så. Amor fati igen. Så metoden då ifrågasätter, då får man fråga sig, är det sant att han inte borde vara president? Ja, han borde inte vara president. Han är ju dum i huvudet. Så får man fråga två, kan jag verkligen veta att det är sant? Och så får man gå in i sig själv, så kanske man kommer på, nej, men vänta här nu, det kanske inte kan vara sant att han inte är president när han ju är det. Okej, det var som tusan, så min tanke var inte sann alltså.
Mm.
Men hur reagerar jag när jag tror på den här tanken? Mm. Och så ser man vad det kostar mig. Jag blir förbannad. Jag skriver hatiska grejer på nätet. Jag blir stressad. Jag blir olycklig. Jag tror inte på framtiden. Jag börjar trappa tron på mänskligheten. Jag måste dricka ett glas extra vin. Eller, och så vidare, så vidare, så vidare. Och sen får jag frågan, vem skulle jag vara utan den här tanken? Den här tanken är ju för det första inte sann. Hur skulle det förändra mitt liv om jag inte trodde på den? Ja, men då kunde ju faktiskt jag ha ett väldigt bra liv och sprida gott i världen. Och Trump är samtidigt president i USA. Och så får vi sen se hur det går i valet. Men jag gör gott i världen.
Mm.
Aha. Så jag behöver alltså inte med dåligt för att ha en president? Nej, självklart inte.
Nej, jag gillar det. Det här med tankar är väldigt intressant.
Mm-hmm.
Just varför tänker vi som vi tänker? Mm-hmm. Vad är det som gör att just de här tankarna kommer upp nu? Jag hade min vän Helene Olsson var med i min podd här för några avsnitt sedan. Och då sa hon att, vad är egentligen tankar? Mina tankar kan lika gärna vara dina tankar. Du har tänkt det jag har tänkt.
Ja.
Så vad är det egentligen?
Ja.
Och jag tycker det är ganska bra det här med att kanske istället som hon också sa. Att, ja, men jag observerar mina tankar. De är där.
Exakt.
Men jag behöver inte låta dem konsumera mig, vilket... Förut har mina tankar konsumerat mig väldigt mycket ibland. Jag har blivit bättre på att börja förstå att det här är mina tankar bara. Exakt. Det är inte min sanning.
Stort.
För min kompis har också en sån otroligt bra grej till mig. Det var att man börjar tänka och så hittar man alla svar och det är såna perfekta lösningar på allt. Mm. Men det är egentligen bara mitt huvud som har hittat på det och ingenting är sant.
Exakt.
Och det ligger så mycket i det.
Ja, och lite som din kompis sa där, Byron Katie, då, den här metoden som jag jobbar med, hon brukar säga there are no new stressful thoughts, they're all recycled.
Ja.
Så det är ju bara samma skiva som går runt i alla skallar.
Mm.
Och ju mer vi ifrågasätter dem, eller betraktar dem som du säger, som man också gör inom stoicismen, att jag betraktar min tanke, är den verkligen sann? Blir världen bättre av att jag tror på den här, men framförallt är den ens sann? Och det är bara en tanke.
Ja.
Och mycket det skapat ur min perception, det vill säga det här filtret som jag har från tidigare uppväxt. Jag behöver se vad kommer ur filtret.
Mm.
Och det blir då underliggande övertygelser som man kallar inom the work.
Jag tror också Joe Dispenza tror jag pratar om det här, just med att vi kan hjärntvätta oss själva genom att sitta och läsa om vi då går in på egentligen vad som helst, men när vi ändå var inne på lite konspiratoriska, att sitter man och läser någonting hela tiden, då börjar man se mer och mer sanningar där och man börjar se fler och fler trådar kopplas ihop. Och det tyckte jag var någonting som var väldigt, väldigt intressant när han tog upp det. Det har verkligen fått mig att tänka på att också läsa varierat. Inte sitta och läsa från en och samma plats hela tiden. Inte ta all information från ett ställe utan försöka se vad båda tänker.
Ja.
Samtidigt också läsa mycket böcker, läsa historia, läsa filosofi, läsa folks tankar.
Ja.
Och inte bara snöa in på en punkt i livet.
Exakt.
För där tror jag att då fastnar man totalt.
Och vi behöver ta det ansvaret lite som du var inne på, att vi behöver förstå att vi påverkas genom alla våra sinnen.
Mm.
Så om jag vill leva ett sunt liv så behöver jag gå mot sunt, leva med ansvarsfulla, härliga, närvarande människor. Alltså jag behöver ta in sunt, för vi påverkas. Så tar jag in information som är hatisk, gnällig, bitter, det påverkar mig. Så vi har ett jättestort ansvar att medvetandegöra, vad tar jag in genom alla mina sinnen?
Mm.
Men även liksom lukt, ögon, hörsel. Vad tar jag in? Jag behöver ta in harmoni, glädje, positivitet, skönhet.
Jag gjorde ju en grej en gång, jag vet inte om det här var före eller efter vi hade poddat. Men det blev lite för mycket frågor runt en MMA-gala för mig. Och då var jag så här, men nu tar jag en paus från sociala medier. Jag tog en paus i en månad. Det enda jag gjorde var att jag la upp podden. Det var absolut det enda jag gick in varje dag. Tuck, här är den. Och sen jag hade tagit bort apparna från mobilen.
Mm.
Alltså jag mådde otroligt bra.
Ja.
Jag kände det. Jag gick inte runt och irriterade mig på folk. Jag störde mig inte på kommentarer jag läste. För jag kan tycka att det är väldigt roligt att läsa kommentarer på nätet.
Mm.
Men jag kan också bli irriterad. Däremot så har jag verkligen lärt mig att inte gå in och diskutera med folk på nätet längre. Så jag ställer mig alltid frågan, när någon lägger upp något så ställer jag mig frågan, kan jag ändra den här personens tanke? Har jag något att vinna på att gå in i en diskussion här? Ifall någon av dem är nej, då skiter jag totalt i det. Då låter jag det bara vara.
Mm.
Och det har hjälpt mig jättemycket, för jag har märkt att otroligt många vill in och förändra. För jag vet att min kompis sa till mig också, men om du inte säger vad du tycker och tänker, då censurerar du dig själv.
Mm.
Och så här, fast det gör jag inte.
Nej.
Jag väljer bara mina krig då.
Att
får jag ut något av att prata med en person på nätet? Får jag verkligen det? Nej, det kommer jag inte få. Personen kommer tycka exakt samma sak och jag kommer tycka mitt, och den personen får tycka det den tycker, för i grund och botten, rent stoicistiskt, jag skiter fullständigt i vad personen tycker och tänker.
Det är en sån myt. Jag måste ju försvara mig. Mm. Varför då? Vad ska jag in där och göra? Jag vill hellre ha kul.
Ja. Men det är galet hur påverkade vi blir av sociala medier.
Ja, för tänk dig att det är en försvarsinstinkt. Mm. Alltså rent primitivt så känns det som att jag måste ju försvara mig. Den här personen kan ju inte säga att Hitler är bra. Jag bara drog till med någonting, men du förstår vad jag menar. Så instinktivt, så nu behöver jag liksom backa ur det här, vänta här nu. Ska jag in i det här, så att det blir ett mellanrum. Och jag brukar säga det så här, att aggressiva personer, narcissistiska personer, psykopater och så vidare, obalanserade personer, det är som att de gillar fällor. De säger så knasiga saker som man bara, men det här tänker inte jag tolerera, det här är så dumt. Mm. Det är ju fällor. Det är för att de säger det mest knasiga tänkbara för att du ska trilla i fällan och börja försvara dig, förklara dig. Mm. Det är små fällor som bara, nej, 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 dit ska jag inte.
Ett litet narcissistparadis sociala medier egentligen.
Ja.
Men därför finns det så mycket troll.
Ja.
Mm. Som bara är där för att hålla på och diskutera.
Ja, men det är ju som tänkte fotbollshuliganer, alltså man hittar bara ett ställe där man kan få vara arg och ta ut sitt hat, som egentligen är självförakt. Ja. Tänk om de visste att det var självförakt. Då vore det inte lika sexigt.
Nej, så är det verkligen. Men jag tycker det är intressant, för du jobbar ju också en hel del med meditation, säger du.
Oh ja.
Jag tänker lite nu om man kan använda sig av metod eller vad det nu är, för att kanske bara få en bättre balans och börja se signaler, tolka saker. Lite det vi har varit inne lite på redan, men om man kan ge några verktyg till det här.
Ja, men det finns ju jättemånga. Bland annat det jag nämnde där, den här metoden The Work, det är faktiskt en meditation där man ifrågasätter sina tankar, och det är jättelätt att söka upp på nätet. Jag håller kurser i det om man vill lära sig mer. För när man ifrågasätter tankarna så kommer man till nuet, till total närvaro i nuet. Så har man ättriga tankar, då är det till exempel en jättebra meditation. Men sen har du ju mindfulness, att bara kontemplera, att bara liksom... bara stanna upp och betrakta mina känslor, betrakta mina tankar. Mm. För vi är ju slav under våra tankar, vi är slav under våra känslor. Lite som du var inne på innan, att vänta här nu, det här är ju bara en tanke. Eller vänta här nu, det här, nu har jag den här jättestarka känslan att det känns obehagligt att vara här med Paul. Vänta nu, kan jag inte härröra från Paul, det måste vara något annat som spökar och så vidare. Så att jag börjar förstå, och det är ju, då är jag i meditation, och den kan jag göra med öppna ögon och stängda ögon. Men det är liksom som de gamla grekerna, man kontemplerar, man låter saker landa, man gör sig själv mer vis, mer närvarande, en förståelse, medvetandegöra. Mm. Att vara i medveten närvaro i nuet.
Jag såg ett väldigt bra litet citat alldeles nyss, verkligen innan du kom hit på Instagram, som var i stil med... du kommer prata mest med dig själv i hela ditt liv. Se till att säga snälla saker.
Ja, ja men exakt. Sådana där brukar jag lägga upp också. För, ja, men det, jag behöver ju vara snäll mot mig jämt. Ja. Och man tänker så här, ja, men det är väl narcissister bra på. Nej, 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 nej. Mm. De hatar sig själva. Och därför låtsas de tycka om sig själva. Mm. Men vi behöver tycka om oss själva på riktigt. För då är det jag sprider i världen. För om jag talar vänligt till mig, jag är min egen bästa vän på riktigt, och jag säger jättesnälla saker till mig, och jag vill förstå mig, jag stöttar mig. Det var det här som hände, men nu förstår jag varför det kändes så. Det blir bra, jag brukar till och med pussa på mig själv. Ja, men att vara sin egen bästa vän, att vara superfin mot sig själv. För då är det ju det jag sprider i världen, om jag inte ens kan vara det mot mig. Så hur ska jag kunna vara så mysig mot miljön, mot andra, mot mina kollegor, mot min familj, mot min partner och så vidare?
Nej, jag tycker det ligger väldigt mycket i det, just det här med att kunna älska sig själv. Jag tror det är svårt. Många har svårt för det. Och det är därför också folk halkar in då i en dålig relation. Exakt. Som kanske bekräftar den självbilden man har.
Exakt.
Att det behöver vara lite dåligt.
Och återigen, vi kan komma in lite på det igen. Det handlar ju om min anknytning. Alltså det jag har varit med om tidigare. så har det varit lite smärtsamt svek. Och det behöver inte betyda att föräldrarna har varit onda på något sätt. Men de kanske var oförmögna eller adopterade bort mig. Eller mamma var deprimerad fast hon älskar mig. Alltså saker har hänt som har gjort att hjärnan har tolkat in att jag inte är liksom riktigt värd kärlek. Att jag inte duger som jag är. Och det här behöver vi medvetandegöra, för vi vet inte ens att vi har sådana tankar oftast. Men det finns det enkla processer att få fram vilken självbild jag har. Och det är ganska lätt att få fram när man har en villighet.
Mm.
Och då kan man bli förvånad, men oj, jag har inte så himla fin bild av mig. Narcissisten till exempel, och psykopaten, har ju lagt på en fantastisk bild av sig själv för att stå ut med att de tycker att de är värdelösa ruttna. Men att våga titta på, oj, har jag en liten tilltufsad självbild här? För det gör att jag kommer gå till personer som inte kommer behandla mig bättre än den självbilden. Så det är ingen slump om jag hamnar med narcissistiska personer, chefer, kärleksrelationer, vänner. Utan det kommer från vad jag har för undermedveten eller medveten bild av mig själv.
Mm. Ifall man vill få hjälp av dig, hur går man till väga då? Var hittar man dig någonstans?
Ja, men många läser mina texter och så på Facebook. Jag har en sluten sida där så man kan få texter till del helt gratis. Och sen håller jag ju kurser och privata sessioner också.
Mm.
Så jag har en hemsida och det är bara mitt namn. Som sagt, jag bjuder på mycket gratis. Men vill man ta itu med saker på allvar så är det ju jätteklokt då.
Mm.
Och gå på både kurser och ta enskilda samtal.
Jag kommer länka till båda i poddbion. Mm. Så tycker jag att man ska söka upp dig.
Vad härligt.
I sådana fall.
Så
om man
välkommen.
Behöver den hjälpen och den guidningen.
Ja.
Alltså återigen, tack för ett jättebra samtal, Yvonne.
Härligt, jätteglad att vara här.
Ja, men det är alltid roligt att sitta och prata med dig. Även om det är både... inte så roliga saker
Nej.
Man alltid pratar om. Men det är bra att de kommer fram. Jag tror att det här blir, som jag sa, det första avsnittet var en veckaklocka för väldigt många. Och jag hoppas att det här blir samma. Och att man passar på, om ni inte har hört första avsnittet så lyssna på det. Det är nummer 62 i ordningen, så lyssna in.
De hänger ihop så det kan vara klokt att lyssna på båda.
Verkligen, det tycker jag.
Härligt.
Tack ännu en gång för ett bra samtal. Jag kommer länka till allting i bion, så gå in där. Om ni gillar det ni har hört så dela den jättegärna på era sociala medier. Följ även mig på sociala medierna, @paulelvaje hittar ni. Och prenumerera på podden. Tack för den här gången och ta hand om er. Hej då!